Jag misstänker att alla som kommer att komma är här nu. Vad tror ni? Är det någon som saknar någon? Nej, ja, men då vill jag hälsa allihopa väldigt välkomna. Säger jag som inte ens är med här i församlingen här. Men ni är välkomna i alla fall, allihopa. Det här är jättekul. Det här är nog bland det bästa man kan göra. Vi ska få vara med om ett dop. Vi ska döpa Anders och Emily. Och ja, det ska bli fantastiskt. Och jag har den stora förmånen att få göra det. Tänk att få döpa sin egen bror. Det är inte roligt. Eller inte roligt. Det är inte dåligt. Nej, det är inte dåligt. Det var ännu bättre att be till frälsning, men att döpa, det är bra det också. Vi ska börja med att sjunga ett par sånger tillsammans. Texten kommer att finnas på overheaden. Ett par väldigt enkla sånger. Jag sjunger ett par lovsånger som det heter. Det finns en del sånger som riktar sig utåt, som man sjunger om Gud. Och sen finns det sånger som riktar sig till Gud. Och det är sådana sånger vi ska sjunga nu, ett par stycken. Sånger som riktar sig till Gud. Så att om du kan sångerna, eller om du läser och var med och sjung dem och sjunger från hjärtat, så blir det jättebra. Och kan du dem inte och du inte vill sjunga, så var med och bara sug in atmosfären i alla fall. Vi ska be för gudstjänsten också. Kära Fader i himmelen, Herre, jag tackar dig för att du är den du är. Tack Herre att du sände din son till världen. Och att Jesus dog för oss så att vi skulle kunna få livet åter och få leva. Tack Herre att vi har samlats här idag för att få döpa Anders och Emily till Kristus. Som en bekännelse på att de har tagit emot honom och valt att följa Jesus. Herre, jag lägger den här gudstjänsten i dina händer och jag ber att du ska bli upphöjd och ärad. Amen. Vi kan stå upp i den här sången.
Vi vill ge dig ära och tillbedjan. Vi vill lyfta våra händer. Vi vill upphöja ditt namn. Vi vill ge dig ära och tillbedjan. Lyfta våra händer. Vi vill upphöja ditt namn. För du är stor. Du gör stora under stor. Ingen annan är som du. Ingen annan är som du. För du är stor. Du gör stora under stor. Ingen annan är som du. Ingen annan är som du. Vi vill ge dig ära och tillbedjan. Vi vill lyfta våra händer. Vi vill upphöja ditt namn. Vi vill ge dig ära och tillbedjan. Vi vill lyfta våra händer. Vi vill upphöja ditt namn. Du är stor. Du gör stora under stor. Ingen annan är som du. Ingen annan är som du. För du är stor. Du gör stora under stor. Ingen annan är som du. Ingen annan är som du. För du är stor. Du gör stora under stor. Ingen annan är som du. Ingen annan är som du. För du är stor. Du gör stora under stor. Ingen annan är som du. Ingen annan är som du.
Vi fortsätter med en sång till som heter Vi vill hylla och tillbe dig.
Vi vill hylla och tillbe dig för att du är den. Vi vill hylla. för att du är den du är. Du är skönast av alla. Du är strålande vid och ren. Du är allt min Jesus, Herre och Gud du är. Vi vill hylla och tillbe dig för att du är den du är. Skönast av alla. Du är strålande vit och ren. Du är allt min Jesus, Herre och Gud du är. Du är skönast av alla. Du är strålande vit och ren. Du är allt min Jesus, Herre och Gud du är. Ja, du är allt min
Jag står här, är det bra då? Ser ni mig? Jag tycker inte om att stå uppe på en sån där scen. Stå och blicka ut över folket, nog för att jag vet att ni är underlägsna mig ändå. Nej då, det är lugnt. Så, ser jag inte på saken. Jag står hellre här nere, det känns lite mer personligt. Jag tänkte säga några ord som jag hoppas att ni vill lyssna på. Det är ju ett vuxendop eller ett troendedop idag. Och man kan ju ställa sig frågan, varför döper man sig egentligen som vuxen? Alltså varför döper man sig som troende? Är det för att det är en tradition eller är det för att man ska göra det? Eller liksom, varför gör man detta? Nej, för oss är dopet någonting mycket, mycket mer än så. Man döper sig inte av en tradition utan man döper sig helt enkelt därför att man har blivit kristen. Därför att man tagit emot Jesus. Och då menar jag inte kristen därför man är född alltså i ett kristet land eller för att man har gått och konfirmerat sig eller någonting sånt där, utan man har fått en personlig relation med Jesus Kristus själv. Det är det det handlar om. Alltså kristen tro handlar inte i första hand om traditioner. Kristen tro handlar inte i första hand om ritualer och såna här saker eller att man är född i ett speciellt land eller någonting, utan det handlar i första hand om någonting helt, helt annat. Det handlar inte så mycket om man går till kyrkan eller inte heller egentligen. Jag ska säga någonting som är väldigt, väldigt viktigt. Så jag vill att du ska lyssna noga. Väldigt noga. Man kan faktiskt vara kristen utan att gå till kyrkan en enda gång i hela sitt liv. Men man kan också gå till kyrkan varenda söndag ett helt liv utan att för den skull vara kristen. Jag säger det en gång till. Man kan vara kristen utan att gå till kyrkan en enda gång i hela sitt liv. Men man kan också gå till kyrkan varenda söndag under ett helt liv utan att för den skulle vara kristen. Därför att det som gör om man, att man är kristen eller inte, det är inte att man går till kyrkan. Nu är det en naturlig sak för kristna att gå till kyrkan, att tillbe Gud tillsammans, att få undervisning, att liksom möta andra kristna. Man blir att tillhöra liksom en familj när man blir kristen. Så det är inte det jag säger, att man inte går till kyrkan. Men det är inte det som det handlar om, att vara kristen. Det har ingenting att göra med yttre saker som en viss lokal, att man samlas här eller att man liksom, ja, sådana där yttre saker. Utan att vara kristen handlar om någonting helt annat. Det handlar om huruvida man har det rätt ställt med Gud eller inte. Om man har en relation med Gud. Vad då rätt ställt med Gud, kanske någon tänker. Rätt ställt med Gud, kan man ha det fel ställt med Gud? Ja, Alltså vi tror att det finns en levande Gud som har skapat universum, som har skapat livet, som har skapat precis allting. Din uppkomst, alltså ditt liv, mitt liv, våra liv, det är inte en meningslös slump som en del tror. En del tänker sig att vi kommer från ingenting, vi går liksom igenom meningslöst nonsens och så slutar det sen i ingenting. Det är bara ett meningslöst nada alltihopa. Men vi tror att vår existens, alltså Guds, eller ja, våra liv är skapade av Gud med ett syfte. Gud har en tanke med oss. Han har gett oss en mening. Han har skapat oss med ett syfte. Och det syftet är i första hand att vi ska kunna ha gemenskap med Gud själv. Att vi ska kunna känna honom, lära känna honom personligen. Vi är skapade av Gud med ett syfte. Alltså Gud har en plan för alla oss här inne. Han har en plan för dig som sitter här, vem du än är. Och ditt liv har en mening. Så när Gud skapade människan så skapade han oss till att ha en relation med honom själv, till att leva i gemenskap med honom. Bibeln förklarar det att vi är skapade för att vara Guds tempel, alltså en plats där Gud vill bo. Ska man göra lite mer modern bild så skulle man kunna jämföra oss med en bil. Det var lite annorlunda än ett tempel, men ta det till dig bara för exempel skull. Ni vet, en bil är ju tillverkad för att drivas av bensin. Det är liksom själva tanken, åtminstone lite äldre bilar. Nu har de etanolbilar och annat sånt här, men de flesta bilar är tillverkade för att drivas av bensin. Och utan bensin så fungerar en bil inte så speciellt bra. För något år sedan när jag åkte, jag bodde i Björklinge förut, ligger utanför Uppsala. Och en dag så var jag och Jenny, min fru, på väg att åka in till Uppsala med den här bilen. Och det gick bra. Sen kom vi halvvägs in till stan, det är 2 mil ungefär. Vi kom halvvägs och började så hosta i bilen. Så här, bu, 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 bu. Jag tänkte nej, tänkte jag. Hoppas inte är soppatorsk. Och så tittar jag på mätaren. Då vet ni att mätaren, den är nere på det röda. Och den var nere på det röda. Den var så långt ner på det röda som det bara går. Och det kändes jobbigt. Jag tänkte nej, nu blir Jenny arg, tänkte jag. Alina satt bak, min dotter och satt bak i bilen. Och jag tänkte nej, 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 det här är inte bra. Men jag körde och bilen började hosta mer och mer. Så här. Men faktum är att vi lyckades faktiskt ta oss fram till bensinmacken. Precis fram till macken. Så det var kanske en meter kvar till pumpen. Och där så la bilen av. Bö, sa det. Precis en meter, ja exakt, men alltså precis framför pumpen. Så det var alltså tillräckligt nära så att vi skulle kunna skjuta bilen, men det var ändå tillräckligt långt ifrån så att vi inte kunde liksom tanka direkt. Vi var tvungna att puffa på bilen den sista biten. Och vi fick hjälp av någon stark kille, jag menar, jag har inte så mycket muskler, men han hade en del. Så vi fick hjälp av en kille där att skjuta bilen fram till pumpen så att vi kunde fylla i bensin. Och helt enkelt, då gick bilen igen och vi kunde ta oss därifrån. Och faktum är att visst, en bil, vi kunde skjuta bilen några liksom, meter kanske då, i egen kraft. Det gick bra. Men man kan inte skjuta en bil hur långt som helst när man går själv. Det är för att det är inte tänkt så. En bil är liksom gjord för att drivas av bensin. Utan att bensin, då är inte bilen, den fyller inte sitt syfte helt enkelt. Den är inte till för att köra utan bensin. Och om man då ska göra detta till en parallell till oss då. På samma sätt är det med oss. Gud har skapat oss för att han vill bo i oss. Och har man inte Gud i sig alltså, då är man inte skapad som Gud har tänkt. Eller då har man missat syftet med vad Gud har tänkt med oss. Precis som en bil utan bensin inte fungerar som det är tänkt, så fungerar inte vi heller som det är tänkt ifall Gud inte bor i oss. Vi missar syftet med våra liv. Och tyvärr så är det precis faktiskt vad som har skett. Någonstans i skapelsens gryning så hände någonting fruktansvärt. Någonting gick väldigt, väldigt snett med det där som Gud hade tänkt för oss. Någonting hände med i relationen med Gud. Gud hade ju skapat oss för att han skulle bo i oss. Men någonting katastrofalt hände. Alltså vi valde att vända oss bort och liksom gå bort ifrån Gud. Vi gjorde uppror mot honom. Vi gjorde det som Bibeln kallar för att vi föll i synd. Alltså vi gjorde det som var ont helt enkelt. Och när vi gjorde det som, alltså Gud gav oss en frihet för att vi skulle kunna älska, för att vi skulle kunna visa kärlek till honom och till varann. Men när vi använde den friheten till att istället göra det som var ont, då bröts den här relationen med Gud. Det blev som en stor klyfta mellan Gud och hans skapelse. Det som han hade tänkt att leva i en sån nära relation med. Det står på ett ställe i Bibeln så här att det är era missgärningar som skiljer er och er Gud ifrån varandra. Era synder döljer hans ansikte för er så att han inte hör er. På ett annat ställe står det om Gud, det där var Jesaja 59 vers 2. På ett annat ställe står det så här om Gud, att hos dig finns livets källa. Alltså när vi valde att göra det onda och vi gick vår egen väg, då bröts relationen med Gud hos vilken livets källa finns. Och vi tappade gemenskapen med Gud. Alltså livsgemenskapen med Gud försvann. Och man kan säga att vi blev som bilar utan bensin. Vi tappade målet med våra liv. Vi dog en andlig död helt enkelt. Vi finns kvar här och vi verkar, men vi tappade den här, det inre, Guds närvaron. Och det är alltså det här avsaknaden med den gemenskap med Gud som vi skapade för att ha, som gör att, tror jag, att många människor känner en tomhet i sig, att det är någonting som saknas, att det är någonting som gnager där inne, att det finns någonting, man längtar efter någonting mer, man längtar efter någonting större. Jag tror också att det är det här som gör att det finns religioner, därför att människor försöker alltså bygga sig en bro tillbaks till Gud. Man vet att det är någonting som saknas. Vi är skapade för någonting mer. Även om man kanske inte vet vad det är. Man försöker fylla det här tomrummet helt enkelt. Och en del andra människor som kanske inte håller på med någon religion, de försöker fylla det med andra saker. Det kan vara med sprit, det kan vara med pengar, det kan vara med sex, det kan vara med alla möjliga dumheter. Jag själv försökte fylla det med alkohol och droger under en period i mitt liv. Och visst, jag tyckte faktiskt då att det här funkar bra. Jag fyllde upp någonting i mitt liv. Men vad man märkte efter ett tag var att tomrummet blev egentligen bara större och den här mörkret blev djupare helt enkelt. Och det blev bara värre och värre. Och hur vi än försöker och hur vi än kämpar och hur vi än stretar, så kommer vi aldrig att kunna nå fram till den Gud som har skapat oss. Ungefär lika lätt skulle jag kunna säga som det är för en bil utan bensin att själv kunna ta sig fram till den där macken för att bli påfylld. Lika lätt är det för oss att kunna streta oss tillbaks till Gud. Därför att klyftan är alldeles för stor. Det som hände, det vart ett stort glapp. Det vart alldeles, Gud har en standard som är alldeles för hög för oss. Alltså han är helig, han är rättvis, han är god. Och den standarden kan vi aldrig nå upp till i egen kraft. Det går inte. Gud är rakt igenom helig. Det innebär att vi kan inte nå upp till det som krävs. Och Guds helighet och hans rättvisa, det kräver att synden och ondskan som människan har gjort sig skyldig till får ett rättmätigt straff. Men om vi ser en våldtäktsman, då vill vi som våldtar någon, då vill vi att den personen ska få ett straff. Den förtjänar ett straff. På samma sätt är det med Gud. Han är en rättvis domare. Han vill att, alltså han dömer det onda. Om inte Gud dömde det onda, så skulle inte Gud vara rättvis. Han skulle inte vara rättvisare. Han skulle inte vara godare än den onda som, alltså, om Gud inte dömde ondskan skulle han inte vara godare än den ondska som han underlät att döma. Nu fick jag till det. Och den rättmätiga faktiskt och ofrånkomliga konsekvensen av Guds dom, det är att man förlorar för evigt livsgemenskapen med Gud. Det är att man kommer vara skild från Gud för evigt. I någonting som Bibeln kallar för helvetet faktiskt. Gehenna, säger Jesus. Alltså synden skiljer oss från Gud, hos vilken livets källa finns. Och dör man fysiskt i det tillståndet, då kommer det vara permanent. Då kommer det att vara för alltid. Samtidigt så vill inte Gud, som är kärlek och han är nådefull och han älskar oss verkligen, han vill inte att en enda människa ska behöva drabbas av det här. Han vill inte att en enda människa ska gå förlorad. Han älskar oss, han har skapat oss, han vill ha gemenskap med oss. Och det där bildar ett dilemma för Gud. Alltså hans helighet och hans rättvisa, det kräver att synden får ett straff. Det kräver det. Det får sin konsekvens. Men i sin kärlek så vill inte Gud att någon ska gå förlorad. Hur löser Gud det där? Ja, det är där den kristna tron kommer in. Det är där Jesus kommer in. Alltså det här, det glada budskapet. För än så länge låter ju inte det speciellt glatt. Det låter ju ganska jobbigt. Men det är där evangelium betyder det glada budskapet. Alltså att Gud sände sin son Jesus Kristus till världen. Gud löste dilemmat genom att själv träda in i skapelsen som Jesus. Han blev människa som levde under precis samma frestelser, samma omständigheter som dig och mig. Med en enda skillnad, och det var att han inte syndade en enda gång. Inte en enda gång. Han gjorde inte en enda synd. Han levde ett fullkomligt, heligt, ett gott liv. Helt i Guds vilja. Han är den enda människa, vågar jag påstå, som någonsin har levt som inte förtjänar att dö. Som inte förtjänade det här straffet, alltså i Guds dom. Ändå var det just därför Jesus kom. Han kom för att han skulle dö för oss på Golgata kors. Alltså Jesus kom för att leva ett perfekt liv i Guds vilja. Och sen frivilligt gå i döden för oss. Frivilligt ta det straffet för dig och mig. Han som aldrig själv syndade, han tog på det korset där han mötte döden på sig dina synder, han tog på sig mina synder, han tog på sig all världens synd och ondska. Han lät sig spikas upp på det korset. Han dog den mest kvalfyllda död man kan tänka sig. Alltså tänk hur det måste ha varit. Jag vet inte, hur många är det som har sett filmen The Passion of the Christ här? Ja, det är några i alla fall. Om ni inte har sett den så rekommenderar jag er att se den. Även om den är väldigt blodig och väldigt hemsk, så den ger en väldigt tydlig bild av vad Jesus fick gå igenom. Alltså han fick sina händer, sina fötter fastnaglade på ett kors. Han blev hånad, han blev förrådd och misshandlad, han blev spottad på, han blev övergiven av sina vänner. Och allt det där gjorde han för oss. Han gjorde det för dig, han gjorde det för mig. Och han tog det straff som vi förtjänade i vårat ställe. Jesus fick till och med uppleva hur det var att vara skild från Gud när han ropade på korset: min Gud, varför har du övergivit mig? Alltså han som hade levt i en perfekt relation med Fadern själv. När han tog på sig våra synder så fick han uppleva detta, hur det kändes. Man kan säga att Jesus fick uppleva sig skild från Gud för att vi skulle kunna få relationen med Gud tillbaks igen. Paulus han säger så här, att den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud. Och profeten Jesaja som levde ungefär 750 år före Kristus, han profeterar om Jesu korsfästelse och han skriver så här i det 53 kapitlet, att det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor tog han på sig, medan vi höll honom för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade. Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg, men all våran skuld lade Herren på honom. All våran skuld lade Herren på honom. Alltså Gud löste det här dilemmat genom att själv då i Jesus ta straffet för den synd som vi har begått. Och han fick alltså utlopp för sin helighet, sin rättvisa genom att han gjorde detta. Och kan därför utan att göra avkall på rättvisan frikänna oss i domen. Jesus tog straffet för att vi skulle kunna få del av kärleken och vi skulle kunna få del av nåden. Och genom sin död alltså så överbryggade Jesus den här klyftan som var där mellan Gud och människa. Han överbryggade den och han gjorde en väg tillbaks till Gud. Han öppnade en väg. Jesus säger själv så att jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utan genom mig. Ingen kommer till Fadern utan genom mig. Och det där det gäller än idag, det gäller här, det gäller nu. Det är för att Jesus inte bara dog utan han uppstod igen. Han lever än idag och han vill möta alla dem som vill komma till honom. Och när vi genom tron tar emot honom i våra hjärtan, då får vi tillbaka den här gudsgemenskapen som vi skapades för att ha. Då blir vi hela igen, då blir vi precis som Gud hade tänkt det. Vi blir födda på nytt, vi får det rätt ställt med Gud. Vi blir nya skapelser. Tomrummet där inne fylls och vi får frid. Och allt det här har Gud gjort för oss. Han har gjort det för dig, han har gjort det för mig. Jag brukar säga så här, att han har satt in det där på ditt konto. Tänk dig att jag sätter in 1 miljon på Mats konto. Ja, nu såg jag Mats. Ja, då skulle Mats bli glad. Men jag tror inte, Mats skulle kanske inte tro på mig om jag sa att jag sätter in 1 miljon på ditt konto. Jag menar, du skulle få dem. Men om inte du kollar efter, vi säger nej, jag tror inte på dig idag. Så kollar du inte ens efter och så bryr du inte alls om att ta ut de där pengarna. Skulle pengarna vara till nytta då? Du får svara. Nej. Det är bra. Tur att du sa så. Alltså, om jag har satt in pengar på någons konto och den personen inte kollar efter, han kanske inte tror mig, han tar inte ut dem. Då finns pengarna där, de är hans, men de kommer inte till nytta för han bryr sig inte om att använda dem. Och på samma sätt så tror jag det med det här, att Gud har gett oss frälsningens fria gåva. Han har betalt priset för oss. Men för att det ska kunna komma oss till del, för att det ska bli nyttigt för oss, så måste vi ta ut det då. Alltså vi måste tillräkna oss det här, och det gör man genom att man vänder sig i tro till Jesus Kristus. Man ber honom förlåta sig sin synd. Man ber honom komma in i sitt hjärta som frälsare, som vän, som herre och som Gud. Då får man en rätt relation med Gud. Då får man frid med Gud. Då blir man hel. Jag brukar säga att man kommer hem. Man blir den man är skapad att vara. Man får evigt liv helt enkelt. Man blir frälst. Och det är det bästa som kan hända. Och det har hänt med min kära bror och hans hustru. Och jag skulle faktiskt vilja att de kommer fram. Jag ska säga några ord till. Jag ska faktiskt släppa fram dem här, ska de få säga några ord. De ska få berätta hur det gick till när de tog emot Jesus och blev frälsta. Det är faktiskt därför vi är här idag. Det är deras dop som vi ska bevittna. Det är de som ska döpas. Förutom Jesus så är det de som är huvudpersoner. Så Anders, varsågod.
Tack så mycket. Ja, nu ska vi se här. För att göra en lång, kort historia lång, tänkte jag säga. Nej, men en lång historia kort. Ja, jag är ju uppvuxen i en kristen familj. Mina föräldrar sitter här någonstans. Nej, det gör de. Ja, där sitter pappa. Mamma är borta och med Aron någonstans. Men, ja, i alla fall så. Allt det här att Gud har skapat världen och att Jesus, alltså allting som har med en kristen tron att göra, det har alltid varit ganska självklart för mig. Jag har alltid haft en tro på det. Alltså att det har varit sant. Och ja, när jag var ungdomen i tonåren, eller yngre tonåren, då gick jag i kristendomsskola bland annat. Min gamla, jag gick i kristna ungdomsgrupp, någon form av, ja, ungefär scouter. Min gamla lärare, eller lärare, min gamla ledare sitter där också. Mycket förvånade, Thomas heter han. Ja, men sen var det då någonting, jag vet inte, jag hade väl några upplevelser och så, att jag tyckte att det här var bra. Men sen kom man upp i högstadiet och ja, det hände väl det ena med det andra. Sånt som hände med väldigt många nu för tiden. Det var, ja, det var mycket kompisar som höll på med rökning och alkohol och så vidare. Och ja, det blev att jag också började pyssla med sånt. Jag, ja, av någon anledning så, jag vet inte varför, men jag höll på ganska mycket med det. Varje helg, i stort sett. Ja, i alla fall från nian uppåt, mer eller mindre. Under, ja, fram tills, ja, inte varje helg, men ja, väldigt ofta i alla fall fram tills ja, i nuvarande skick då. Det var ofta så till mig i ungdomen när jag gick i högstadiet att jag skulle till och med vara värst av någon anledning. Det var ofta jag som var värst på, ja, drack mest och gjorde bort mig mest. Jag vet inte. Så var det i alla fall. Men nu ska vi inte prata för mycket om det. Sen var det i alla fall så att någonstans inom mig så visste jag, jag kände någonstans inom mig att det här är inte rätt. Att jag hade en väldigt stark känsla att jag borde inte hålla på med det här. Och det hände ofta när jag, ja, oftast när jag var berusad, som mest berusad, då fick jag ofta en fruktansvärd ångest, fick jag, som mycket jobbigt. Jag kände helt enkelt att, vad håller jag på med? Ryck upp dig, så här. Men ja, det gick inte så bra. Alltså det var varje morgon, eller vad hände på nätterna ibland också när jag inte, ja, när jag var nykter också, att jag kunde ligga i sängen och fundera, vad är det jag håller på med egentligen? För det kändes inte bra i huvud taget, och jag tänkte att jag måste lägga av med det här, men det var inte så enkelt. Jag klarade inte av det. Det blev, ja, jag, efter att jag hade tänkt på det ett tag och haft lite ångest, så försvann det och jag fortsatte i samma vanor, fast jag egentligen inte ville. Men sen, för några månader sedan, vad blir det nu, december, januari någonting, tror jag det var. Ja, det var någon gång då. Så var det så att jag började, av någon anledning så började jag fundera mer, alltså seriöst, på det hela, på kristna tron och grejer. Och jag började läsa på, ja, jag läste mycket på internet om, ja, diverse artiklar som, och min bror tjatar på mig en hel del också, att för att inse allvaret i det hela. Och jag blev mer och mer, jag kände att det, ja, det var någonting, jag vet inte riktigt hur jag ska förklara, jag kände att det var någonting som drog i mig, kände jag, som att jag ska läsa det här, jag ska fundera på det här. Så jag läste mer och mer, och jag började prata med min bror mer och mer, för det. Vi pratade varje dag flera timmar. Inte bara om det, vi pratade om allt mellan himmel och jord, tänkte jag säga. Men ja, till slut så. Men, och det intressanta var att innan dess, alla de här åren, då har det ofta varit så att jag har ju hela tiden känt att det har varit sant. Men jag har ändå inte vågat ta itu med det, så att säga. Så istället har det nästan varit motsatsen. Man har försökt att, så fort det har varit någon, ja, min bror eller mamma eller någonting, har sagt att åh, nu är det en så jättebra konferens eller med möten som är jättebra, så här, som är roliga att gå på. Ja, tänkte jag. Men då blev det så att nej, jag måste nog jobba då. Eller nej, jag måste iväg då. Nej, jag har massor med grejer och andra saker att stå i tur med. För att jag ville inte på de där konferenserna. För jag var rädd. Jag var rädd för att, gör det jag egentligen ville. Alltså jag ville egentligen, men jag var rädd. För att det kändes som att en del, stor del av mig, det kändes som att då skulle jag behöva ta itu med massa saker i mitt liv, och det kändes som att jag inte ville det, en del av mig. Men hur som helst, så de här, det är i julas, i december, januari nu, så när jag pratade med min bror till slut, så när vi hade pratat många nätter, jag tror klockan var 3 eller 4 på natten eller någonting, så vi satt och pratade på MSN, eller alltså ett datorprogram som man pratar med varandra med. Och han pratade, Emily låg och sov i sängen några meter ifrån, och Aaron låg och sov i rummet bredvid. Så att min bror pratade med mikrofon till mig, jag skrev till honom så här, och så diskuterade vi, och så pratade han om, och så drog han upp, och så vi konstaterade bara två att du tror ju på det här, sa han. Vad är det som stoppar dig? Vad håller du på med liksom? Och så drog han upp en bibelvers. Vad är det nu? Romarbrevet 10:9 är det antagligen. Det står att om du i ditt hjärta tror att Jesus är Guds son, att han är uppfyllt från de döda, och man ska, eller vänta, får jag en bibel? Där har vi bibel. Vänta. 2 sekunder. Håll i. Nu ska vi se. Så här är det. Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst. Ty med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst. Ja, så är det. Det var just det där som saknades. Jag trodde i hjärtat, men jag kunde inte bekänna det av någon anledning. Men, hur som helst, nu, jag fattade att nej, nu ska det här ske, tänkte jag. Men så att jag vill inte väcka min kära fru och min kära son, för de trodde väl jag hade blivit tokig ifall jag hade gjort någonting. Så att jag tog, det var mitt i vintern också, det var, jag satt i kalsonger vid datorn tror jag, så jag släppte på mig ett par byxor och sen bara jacka tror jag, för jag ville snabbt ut innan jag ändrade mig. Nej, men alltså, det var alltså en kamp inom mig, kan man säga. Men jag gick ut utanför och så ställde mig på en bilparkering, och så ringde jag till Daniel. Och så bad vi en frälsningsbön tillsammans i telefon. Och i samma stund som jag bad den bönen så kände jag en sån otrolig inre frid. Så att jag vet inte hur jag ska beskriva det. Det var en känsla av renhet, kanske man kan säga. Och sedan dess så, ja, jag slut då, och det innebar som en följd av det, kan man i stort sett säga, att jag slutade helt, jag rökte regelbundet innan, någonting som inte mina föräldrar antagligen ens vet. Jag hade rökt i 6 år till exempel. Det slutade jag med, och jag slutade, jag har även inte druckit alkohol, alltså jag har inte, ja, alltså den här viljan att bli berusad försvann i samma veva. Tjup, sa det. Och sen dess, så har det varit sen dess. Och då var det bara ett problem kvar då. Det var det att jag måste berätta för min fru, som inte delar samma åsikter som jag, eller inte har delat samma åsikter som jag. Så att det skedde några dagar senare, när vi satt i sängen på kvällen och vi pratade lite grann. Så tänkte jag, nej, nu måste jag säga det. Så sa jag det. Och det tänkte jag att hon skulle få berätta lite grann om själv, ifall hon vill.
Jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Jag har inte vuxit upp med kristna föräldrar, eller jag vet inte, halvt kanske. Det är bara min farmor i min släkt som jag känner till, som är kristen. När Anders sa att han hade blivit frälst, så först så sa jag, men vad kul för dig då, vad bra. Men dagen efter så tyckte jag inte alls om han. Då det är jättehemskt, men då ville jag skiljas för att han var kristen. För då tyckte jag att då kan jag inte leva med han längre. Men sen det stackars Anders var jätteförstörd. Jag också. Men dagen efter det så var allting lugnt igen. Var det? Då kände jag att men det kanske funkar ändå då. Men det gjorde det ju. Och sen vet jag inte vad Ja, just det. Kolla, jag till och med glömt bort det. Jo, så på tredje dagen efter jag fick veta att Anders hade blivit frälst så började jag läsa Bibeln för att kolla vad tusan han sysslade med egentligen. Vad det var han trodde på. Och jag läste den konstant varje dag i 2 veckor. Och ja, jag läste mer än Anders. Jag ringde ofta till Daniel och skulle höra vad jag skulle läsa för någonting. Han kan ju Bibeln utan och innan. Nästan i alla fall. Och sen, vad kommer sen? Sen så kom Anders med den glada idén att han skulle åka till Österrike. Resan dit kostar 5000 kronor. Och Anders har alltid sagt till mig att vi ska inte köpa någonting, för vi ska lägga undan pengar. För jag fick inte köpa mig en soffa. Så jag var ganska arg när han kom och sa att han skulle göra med 5000 spänn för att åka till en resa till Österrike på någon bibelstudier och grejer. Det tyckte jag var totalt onödigt. Hur ska han göra det liksom? Kan vi gå i kyrka här i Ludvika om man vill det? Men jag vet inte, resten ska väl du berätta?
Inte resten. Men jag kan fylla i lite här. Det var så att den här Österrike-resan, det var alltså en resa som missionsförbund SMU anordnade, alltså Svenska Missionsungdomsförbundet, va? Ja, SMU Björklinge, som min bror skulle vara med och var ungdomsledare på. Och det var alltså inte en resa bara för att bibelstudier, det var även skidåkning. Alltså det var till Österrike, det var till Alperna. Det var ja, en resa. Och Daniel hade för ganska länge sedan frågat om jag ville med på den. Och det var också en sån här grej som att jag höll mig undan ifrån, för att det var ju farligt för mig. Tänk om jag skulle bli frälst, tänkte jag då. Det går ju inte för sig. Men nu när jag hade blivit det så ville jag ju givetvis med på den. Det var bara en kugge. Det var att det var ungefär 1,5 vecka tills den skulle vara. Och det kostade 5000 kronor. Och jag skulle berätta det för Emil att nu ska jag vilja iväg på den här resan. Och det var ju, som ni hörde, inte så populärt. För att bland annat så hade vi köpt en tv och sånt innan, så vi hade egentligen inte pengar till det. Men hur som helst, vi hade lite besparingar, men de skulle som sagt gå till den här tvn. Men ja, strunt samma i den, det var inte så viktigt. Vi hade hur som helst inte egentligen råd med det, kändes det som, att vi skulle slänga ut att jag skulle slänga ut 5000 på det. Men så jag blev lite, ja, hon var ju väldigt negativ när jag berättade för henne att jag ville, så jag visste inte vad jag skulle göra. Så jag gick in på toaletten, gjorde jag, för att det är det enda som man får vara i fred på i våran gamla lägenhet, för den är så liten och fjutt. Och så satt jag mig och så bad jag där. Och så jag bad så här att vad ska jag göra? Hur ska jag övertyga Emily att vi har råd, att jag åker på det här? Alltså att jag åker på det här. Då satt jag där och så satt jag bara. Och så helt plötsligt så slog det mig att nej, att Emily ska med. Det ordnar sig, Emily ska med. Och det var någonting som slog mig. Men det försökte jag slå bort då, för det var ju inte, det hade jag inte ens haft en tanke på. Det kändes ganska... Ja, jag vet inte. Nej, jag slog bort den tanken. Men tanken vill inte slås bort. Så jaha, tänkte jag. Då är det väl så då. Så jag gick ut från toaletten och sen så sa jag till Emily: du ska med, sa jag. Peka på henne så här, har jag på mig. Och ja, just det. Sen kan hon få berätta vidare.
Ja, jag vart ju arg. För nu skulle vi ju göra med 10 000 kronor och inte 5 000 kronor. Så jag sa typ till Anders: nej, glöm det, sa jag. Du får inte med mig på den här resan. Men sen andra sekunden så var jag så här: ja, men vad roligt, då måste jag köpa ett par skidglasögon. Så väl jag fram och tillbaka så där ett tag. Och så eftersom det var bara en vecka kvar, så var jag tvungen att ordna med jobb och så där. Så var jag lite sur över det också. Men det slutade hur som helst med att jag följde med i alla fall. Så var det. Pengarna ordnade sig. Ja, alla sparpengarna räcker, tvn är fortfarande inte betald. Nej. Men i alla fall, på den där resan så predikade Daniel ganska mycket. Ja, och vi lyssnade ganska mycket. Och efter Daniels predikningar så brukade jag och han smyga på hans rum. Och så förklarade han lite för mig vad det var Anders trodde på och sådär. För jag hade ju fortfarande inte fattat allting och hade 100 000 miljoner frågor. Och så satt jag fortfarande och bara, men det här kan ju inte stämma. Vad är det för sak Anders håller på med egentligen? Och sen var det faktiskt en kväll när jag frågade Anders, när vi badade, gjorde vi efter vi hade åkt skidor, så frågade jag Anders, om du hade en önskan i hela världen, vad skulle du önska dig då? Och då sa han, ja, då skulle jag önska att du varit frälst, sa han. Och hade han frågat mig samma sak, så hade jag sagt att han, att min högsta önskan var att han skulle bli ofrälst, att han skulle se upp det här. Men dagen efter så satt jag och Daniel och pratade. Ja, Anders var väl också med, men det var mest jag och Daniel som pratade. Vi pratade långt in på natten, och det var väl då vi kollade på Passion of the Christ också. Okej. Ja, vi pratade i alla fall mycket. Och sen så, inte vet jag, kom jag fram till att ja, men vad då? Det låter väl ganska vettigt kanske. Ja. Och sen så var de en massa också. När Anders satt och bad en massa. Ja, så slutade det i alla fall med att jag varit frälst. Ja. Så gick det till. Det var den storyn.
Nej. Då kan jag tillägga så här då, att när vi bad till frälsning med Emily, det var nog den mest rörande scen jag har sett på länge. Efter att vi hade bett Anders här, vad var det du sa? Han kastade sig i alla fall på Emily och grät för att han var så glad, alltså för att hon hade blivit frälst. Och tårarna sprutade, alltså de gjorde det, de sprutade.
Jag frågade ifall hon, efter att hon hade, jag hade sagt den här känslan, frid och så vidare, inre. Och jag frågade, ja, jag stört grät för jag bölade väl fram, om hon förstod vad jag hade menat nu. Ja, sa hon då. Det kan vi tillägga.
Okej, ni kan sätta 2 sekunder, för jag kommer att säga ett par ord till. Tack så jättemycket. Jag tycker ni kan ge dem en applåd. Nu ska inte jag säga många ord till, men du kanske sitter här. Jag känner några av er, jag känner inte alla. Jag vet inte alls liksom hur ni tänker och vad ni tror och vad ni tycker. Men det kanske har bultat lite grann så här, bang, 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 och tänker att, men oj, det där är någonting som jag skulle vara intresserad av. Jag tror att allt det som jag har sagt och det som de har sagt, det är sant. Det är mer sant nästan att vi sitter här. Okej, vi sitter här, men det är, alltså, det är verkligt. Det är inte någon saga vi tror på, vi som är kristna. Det är inte någon fabel som vi har kokat ihop liksom hemma för att det ska ha någonting att hänga upp vårt liv på. Utan jag tror verkligen att det här är sant. Och det spelar ingen roll om du är uppvuxen i en kyrka eller i en kristen familj. Eller om du kommer från en helt utifrån, ja, något helt annat sammanhang. Det spelar ingen roll alls. Det enda som spelar en roll är om man har det rätt ställt med Gud. Om man känner Jesus. Jesus säger vid tillfället att detta är evigt liv, att de känner dig, den enda sanna guden, och den som du har sänt, Jesus Kristus. Alltså, detta är evigt liv. Och jag vill faktiskt uppmana dig att göra just det där. Släpp in Jesus i ditt hjärta. Det står på ett annat ställe. Jesus säger så här, jag står vid dörren och jag bultar på. Om någon hör min röst och öppnar dörren, ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. Alltså, Jesus står vid vårt hjärtas dörr och han knackar på så här. Han vill ha gemenskap med oss. Jag hörde om en som hade målat en tavla en gång. Jag tror att konstnären hette Andred von Rim. Han hade målat en tavla med den här bilden att Jesus står utanför en dörr och så knackar han på så här. Och det var någon som påpekade för den här konstnären att den där tavlan, det saknas någonting på den. Det saknas ett handtag på dörren. Men då hade konstnären sagt nej, det ska vara på det sättet. För att den här dörren har bara ett handtag och det handtaget sitter på insidan. Poängen är, det är jag som måste öppna dörren. Det är jag själv som måste göra det. Jesus är en gentleman. Han kan inte tvinga sig på. Han kan liksom inte sparka in dörren. Utan han knackar på och han vill att vi ska öppna. Och vi får göra det. Och jag vet av egen erfarenhet att när vi öppnar den dörren. Om du öppnar den dörren. Då kommer du aldrig att ångra dig. Jag ska sjunga en sång som heter Jag nu lämnar allt. Och när jag sjunger den sången så vill jag att du ändå ska ta och fundera på detta. Är inte det här kanske någonting som gäller mig? Ska inte jag släppa in Jesus i hjärtat? Och det enda man behöver göra är att be Jesus om förlåtelse för sina synder. Man tar emot honom och bekänner honom: Jesus, jag har gått fel väg, jag har gjort det och det, men jag vänder mig om till dig och jag släpper in dig som min Herre och min Gud. Det är där det börjar, och sen så börjar ett helt nytt liv. Så blunda och lyssna på sången och pröva dig själv. Får lämna allt till Jesus. Han har tagit allting. Det står i Bibeln att vi får kasta våra bördor på honom, för han har omsorg om oss. Det får vi göra. Jag vill att vi ska be en bön tillsammans. Och om det här som jag har talat om idag, om det har talat till dig, så be då med i den här bönen i hjärtat. Och vi kan alla be den här bönen bara för att stödja dem. Käre Jesus, förlåt, Herre, att jag har vänt mig bort ifrån dig. Förlåt att jag har gjort uppror mot dig. Att jag har gått fel. Herre, jag vänder nu om till dig. Jag kommer till dig som är min skapare. Och jag ber om förlåtelse. Tack att du hör min bön och att du svarar på den. Jesus, kom in i mitt hjärta. Bli min Herre. Bli min Gud. Bli min allra bästa vän. Jag tar emot dig, Herre, här och nu. Jag lämnar det gamla bakom mig och ser framåt. Fyll mig med din helige ande och hjälp mig att leva det liv som du vill att jag ska leva. Herre, jag tror på dig. Jag tror att du dog för mig. Jag tror att du uppstod igen och att du lever än idag. I Jesu namn. Amen. Amen. Och om du har bett den här bönen och du känner att det här var första gången och det här är sant för mig, så kom och prata med mig eller någon annan här som du vet är kristen, så ska vi gå vidare med det sen. Nu så ska vi gå vidare med Anders och Emily. Nu får ni komma fram igen. Jag ska bara prata ur missionsbefallningen. Jesus säger så här, står det i Matteus kapitel 28 och den 18 versen, att jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er, och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut. Och jag ska läsa en sak till. Det står i Apostlagärningarna kapitel 2. Petrus har just predikat för Jerusalem och om Jesus, ett frälsningsbudskap, och så står det så här att när de hörde detta högg det till i hjärtat på dem, alltså på åhörarna då. Och de frågade Petrus och de andra apostlarna: bröder, vad ska vi göra? Petrus svarade dem: omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn så att era synder blir förlåtna. Då ska ni få den helige ande som gåva. Till er gäller löftet och era barn och alla de som är långt borta, så många som Herren vår Gud kallar. Och det är det vi ska göra nu. Vi ska döpa Anders och Emily till Kristus i Faderns och Sonens och den helige Andes namn.
Jag har beslutat att följa Jesus. Jag har beslutat att följa Jesus. Jag har beslutat att följa Jesus och aldrig mer tillbaka gå.
Okej. På min mästares befallning och din egen bekännelse om tro på Jesus Kristus, så döper jag dig, Anders, till Kristus i Faderns och Sonens och den helige Andes namn.
Om andra tvekar vill jag då följa. Om andra tvekar vill jag då följa. Om andra tvekar vill jag då följa och aldrig mer tillbaka gå.
Okej. På din mästares befallning och på din egen bekännelse som tro på Jesus Kristus, så döper jag dig, Emily, till Kristus i Faderns och Sonens och den helige Andes namn.
Jag följer korset och lämnar världen. Jag följer korset och lämnar världen. Jag följer korset och lämnar världen och ingen väg tillbaka.
stå kvar här. Jag ska gå in och byta om också alldeles strax. Men jag måste ju ändå ge möjligheten. Om det är någon annan som sitter här som känner, men jag vill ju faktiskt döpa mig till Kristus, så är dopgraven fylld. Det är bara att komma. Fast då är det bråttom, för snart går jag in och byter om. Jag lämnar öppet.
Ja, vi sjunger någon mer sång här, men de byter om. Det är lite rafflig rösta, men det får gå bra. Herre, led mig dag för dag. I din vilja vara. Om det än genom lidande bör. När min vandringsfärd finns lång. Jag dig beder gång på gång. Herre, led mig dit hem där du är. I en kärlek ofattbar vår fader visat har. Att intet offer syntes allt för stor. För att frälsa dig och mig Herren Jesus offrat sig. Ja, vem har älskat oss som Jesus gjort? Herre, led mig dag för dag. I din vilja vara. Om det än genom ledande bör. När min vandringsfärd syns lång. Ja, dig beder gång på gång. Herre, led mig dit hem där du är. Om nu Jesus älskat så, vi borde väl förstå. Hans högsta önskan är att ta oss hem. Därför brister skynen då till ett högt halleluja. Vi flyttar ända in i himmelen. Herre, led mig dag för dag. I din vilja vara. Om det än genom ledande bön. När min vandringsfärd syns lång. Jag dig beder gång på gång. Herre, led mig dit hem där du är. Vi brukar ju stå och sjunga utanför Konsum ibland i Smedjebacken. Ja, så gott som varje lördag när det är sommar. Jag hoppas nu att rösten håller på lördagen, där det är marknad i Smedjebacken. Där är mycket folk ute. Men en av de bästa sångerna och sjunger här, det är Jesus, han är svaret för vår värld idag. Det tror jag på, att Jesus Kristus, han är svaret för Smedjebacken och för Ludvika idag. Är ni med? Jesus, han är svaret för vår värld idag. Och han har makt att göra under än idag. Jesus, han är svaret för vår värld idag. Och han har makt att göra under än idag. Om du bär på frågor som du ej har svaret på. Missmod hotar gripa dig och ingen hjälp du får. Minnen du vill glömma ger dig ångest i din själ. Men en sak vill jag säga. Jesus gör allt väl. Jesus, han är svaret för vår värld idag. Och han har makt att göra under än idag. Jesus, han är svaret för vår värld idag. Och han har makt att göra under än idag. Om du har bekymmer och ingen råd är ger, himlen är så mörk och grå och ingen sol du ser. Kan hända du ej vet det, men Guds ord är alltid sant. Och allt som han har lovat håller också han. Jesus, han är svaret för vår värld idag. Och han har makt att göra under än idag. Jesus, han är svaret för vår värld idag. Och han har makt att göra under än idag. Har de kommit ut än?
Nej.
Då tar vi referängen en gång till. Jesus, han är svaret. Absolut. Jesus, han är svaret för vår värld idag. Och han har makt att göra under än idag. Jesus, han är svaret för vår värld idag. Han har makt att göra under än idag. Om du har bekymmer som ingen ro dig ger, himlen är så mörk och grå och ingen sol du ser. Kan hända du ej vet det, men Guds ord är alltid sant. Och allt som han har lovat håller också han. För Jesus, han är svaret för vår värld idag. Och han har makt att göra under än idag. Jesus, han är svaret för vår värld idag. Och han har makt att göra under än idag. Oh Jesus, herre Jesus.
Nu kom räddningen i sista sekund, så ni inte behövde höra den en gång till. Tänkte det är bäst att vi springer ut här. Vi hörde att våran pappa var i sitt esse. Nej, alltså jag klagar inte. Det är kul. Emily! Nu ska vi alldeles strax avsluta här. Så ska vi gå ut och smaska på, jag höll på att säga bröllopstårtan, men jag menar förstås smörgåstårtan. Men vi ska i alla fall be för Anders och Emily att de ska kunna leva som kristna. Du kan lägga ner dem där någonstans. Så att till några som känner för att vi vill be för Anders och Emily, kan väl komma fram och vara med och göra det. En storbror till exempel är alltid bra att ha till för broder. Så ber vi att de ska få hjälp och styrka och kraft i sin vandring med Jesus, för den har de precis börjat. Och den kommer att vara hela livet, hoppas vi och tror. Och vi ska be att det kommer att bli så. Vi ska be att de ska bli uppfyllda med den heliga ande. Det måste jag ju läsa också. Det står så här i, eller det kan jag utan till, Apostlagärningarna kapitel 1 och vers 8. Så säger Jesus att när den heliga ande kommer över er, då ska ni få kraft att bli mina vittnen i Jerusalem, Judeen, Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Och där ska vi be att den helige ande, hjälparen som är på jorden här nu, Gud, den tredje personen i gudomen, ska utrusta Anders och Emily med sin kraft. Ja, kära fader i himmelen, vi tackar dig herre för det steg som Anders och Emily idag har gjort. De har genom att döpa sig till Kristus visat att de har lagt sitt gamla liv bakom sig och de har uppstått till ett nytt liv tillsammans med Jesus. Herre, jag tackar dig för detta mirakel. Det är det största mirakel. Av alla mirakel som kan ske så är det största mirakel när en människa blir född på nytt och blir frälst. Men Herre, nu ber vi att Anders och Emily ska få kraft att kunna leva det liv som du vill att de ska leva. Att de ska få kraft att stå emot alla prövningar som kommer. För det kommer att komma prövningar, Herre. Det kommer att komma tvivel. Det kommer att komma jobbiga saker, Herre. Men jag ber i Jesu namn att du ska utrusta dem med din heliga Andes kraft. Så att de kan leva det liv som du har tänkt. Kom, Herre, med din heliga Ande och uppfyll Anders och Emily. Uppfyll dem, Herre. Med dig själv. De kommer inte kunna vandra den här vandringen ensamma, Herre. De behöver inte göra det heller. Därför att du har lovat att jag är med er alla dagar in till tidens slut. Så kom, Herre, och låt det här bli en medveten närvaro av dig för dem, Herre. Det ber jag för i Jesu namn.